Vi ska faktiskt börja ganska direkt i ett ordentligt bibelstycke. Det här är ett bibelstycke som är känt för många av oss. Jag vet att jag personligen hörde det när jag gick i söndagsskola. Jag gick på den där tiden, jag vet det finns väl ännu idag, men den där tiden när man tryckte upp sån här på filttyg. Ja, men ni vet, så här figurer, och så såg de lite så här heliga ut allihopa som man tryckte dit, och man förstår inte riktigt vad de gjorde där. Men det var fint, jag kommer ihåg att det här var en av de historierna som jag hörde. Och jag kommer nu att läsa om den barmhärtiga samariten från Lukas kapitel 10, 25-37. Och när jag hörde den här, jag måste säga att det var många av de här historierna som jag hörde i söndagsskolan, och vi hade en sån här barnens bibelkassettserie. Är någon som har haft en sån röd kassettserie, massa bibelhistorier. De hörde vi på när vi var sjuka där hemma ibland. Jag vet inte varför, men hej Ove, jag tycker inte att jag kommer från en religiös familj, men sånt sysslar vi på då när vi låg sjuka hemma och lyssnar på bibelberättelser. Och det är så många av dem som jag förstod dem inte. Jag blev nästan, jag var så liten och jag blev så provocerad. Jag bara, vad betyder det här? Men om man tar det här som ett exempel så kan man ju se med åldern och med livet att så här kan det vara. Det kan faktiskt hända att människor i världen går förbi en lidande människa. Det kan hända i välfärdssamhället Finland att vi ser människor som lider och går förbi. Det kan hända att jag många gånger ser ett behov, ser någon som lider och ändå väljer att gå förbi. Så nu är det lite så här att nu fattar jag det lite mer än vad jag gjorde då. Vi ska läsa det här stycket, så nu får ni lyssna. Så ska jag inte hosta så mycket. Det står så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva Jesus och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarar rätt. Gör det så ska du få leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och fråga Jesus: Nå, vem är då min nästa? Jesus svarade honom: En man som var på väg från Jerusalem ner till Jeriko råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen så gick han förbi. På samma sätt så var det med en levit. Han kom till platsen, han såg den här mannen och han gick förbi. Det var de här sakerna jag inte förstod när jag var alltså liten och läst. Hur kunde de gå förbi? Men det gjorde de. Och sen kom en samarier som var på väg på resa. Och han kom på samma väg, och när han såg mannen så förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på en åsna. Han tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Och ännu nästa dag så var han kvar där, och då tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa: Sköt om honom du. Om det kostar mer så betalar jag när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du är nästa för mannen som råkade ut för en rövare? Och den här mannen som prövade Jesus och svarade att det är den som visar barmhärtighet mot honom, så han är dens nästa. Då sa det Jesus till honom: Gå du och gör som han. Fint. Nu där var mycket på en gång. Och det här ska vi lite se på nu. Jag har tänkt att vi ska göra så att vi kommer börja och se på den här liknelsen. Och så kommer vi att avsluta i början av det här stycket. Lite omvänd opedagogisk ordning kanske. Vi får se hur det landar. Men det är ju en intressant berättelse, och jag tänkte att vi ska spegla lite våra egna liv. Jag tänker så här, inför det här så jag funderar lite på den här, ni vet, Maslows behovshierarki. Och tänkte att det finns ju en behovshierarki för oss kristna också. Man skulle säkert kunna göra någon stor fin forskning på det. Det finns säkert, vem vet hur mycket forskning det finns på det. Men det finns ju tydliga behov som vi har som troende. Där grundbehovet är att bara ens kunna tro på att en Gud existerar. För att sen gå vidare till att förstå att jag är en syndare. Jag behöver Guds förlåtelse, jag behöver omvändelse i mitt liv. Och sen igen får gå vidare. Det här är bara mina teorier, så ni får inte skriva upp någonting, tänkte jag säga. Ni får bara, det är bara ett förslag på hur det kunde se ut. Men sen går man vidare till att hitta ett andligt hem, en gemenskap där man får undervisning. Och sen får man gå vidare till att växa själv och få sin identitet på riktigt i Kristus. Men sen i något skede så kommer vi till det här självförverkligande som är liksom den här toppen. När man har fått de här primärbehoven fyllda så kommer det här självförverkligande. Och för oss som troende så tror jag att det finns en sån där vi får leva ut det som Gud har lagt på vår insida. Det inte längre handlar om att jag ska få växa, jag ska ha det här, jag ska ha gemenskapen, jag ska hit och jag ska dit. Utan den här toppen, när vi har fått grundbehoven mötta, då får vi växa ut i det som Gud på riktigt har planerat för våra liv. Låter det logiskt? Ja, det tycker jag också. Även om det nu inte var någon copy-paste av den där, tack. Det var en snabb tanke. Men den finns där och en längtan att få se hur vi som församling mer och mer får gå in i det. Hur du som privatperson mer och mer får känna dig trygg i det Gud har lagt ner i ditt liv och få ännu mer tjäna av att i välsignelse för andra människor. Det är drömmen. Det är drömmen för oss. Det är drömmen för mitt liv. Att vi får göra en impact där vi är. Och bara vara till välsignelse. Ja. Här i den här berättelsen så talar Jesus med den här laglärda. Och han ville liksom lite, jag vet inte riktigt vilken attityd han kom med. Men han ville på något sätt sätta Jesus på plats. Han ville lite så här provocera eller lite kolla. Vad står nu Jesus för? Hur mycket vet han? Vad kan han om det här? Och troligen så kom han också med en sån här attityd att han har ganska många koppar i skåpet. Han vet ganska mycket vad saker handlar om och han lever också enligt den ordningen. Så för att försvara sig själv och på något sätt påvisa sin egen duktighet så frågar han då av Jesus att vem är hans nästa? Kanske han hoppades att Jesus skulle säga, men det är ju din familj, din nästa. Det är ju den liksom du lever närmast, den är dina närmaste vänner. Men Jesus säger, nej, din nästa, det är inte de personerna. Din nästa är den person du möter som har ett behov. Där du går fram och du finner en brusten själ. Du finner en hungrig människa. Du finner någon som lider, någon som gråter. Någon som har blivit utsatt för olika saker eller som kanske utsätter sig själv på grund av en trasig insida. Där är vår nästa. Det kan vara vem som helst. Så Jesus spetsar till det här lite och sätter exempel då på vem som är vår nästa. Och i den här berättelsen så får vi se tre olika människor komma i kontakt med sin nästa och bemöta det på olika sätt. Och det här har jag tänkt då vi ska lite spegla oss själva utgående från de här reaktionerna. Det är faktiskt så att det finns två reaktioner i den här berättelsen och så har jag faktiskt delat upp det i fyra reaktioner. Hur det kan gå när vi själv står där och möter behoven. Jag tror som sådär att mitt i vår vardag så placerar Gud oss i situationer där han vill använda oss, där han vill välsigna andra människor genom oss. Och det står som ni vet, det står i Bibeln att vi är skapta till goda gärningar. Att Gud har förberett det för oss. Så det känns som att det finns så mycket potential för våra liv och så mycket som Gud vill göra genom oss. Och vi ska kika på det. För det första, för det kan alltså vara likadant för dig och mig som för de här männen som mötte den här slagna. Och han var faktiskt halvdöd. Det var inte att han var lite ledsen och satt i ett dike och grät, utan han var halvdöd. Alltså väldigt, väldigt slagen. Men för det första så kan det vara så här att du och jag, när vi vandrar med Gud, så redan då så är vi på rätt plats. När vi går med Gud så kommer Gud och för oss på vägar. När vi hamnar i de här människomötena och situationerna där han vill använda oss. Så vi kan vara på rätt plats. Och alla de här tre personerna, de var på rätt plats. De var på rätt väg. De var på vägen där behovet fanns. Och där kan vi vara. Men mitt i vår egen verklighet så kanske vi till och med missar att se behovet. Det här var en halvdöd människa. Det kan vara att ingen på jorden kunde missa. Antagligen var det så att det var mycket elände och mycket ljud kring det. Och väldigt så här att det gick inte att missa. Men vet ni vad? Ibland så kan våra vägar vara, när vi går på rätt väg och vi möter ett behov. Det kan till och med vara behov som egentligen inte går att missa. Och ändå missar vi dem. Och det här är väl en del av vårt liv idag. Det kan vara podden vi lyssnar på. Det kan vara musiken som brusar. Vi hör inte ropet på hjälp från vägkanten. Det kan vara att vi är så fokuserade på målet dit vi själva är på väg. Att vi bara rusar förbi. Vi har inte tid att se någonting annat. Det kan vara att vi är upptagna i våra egna relationer. Vi har så otroligt kul. Vi har open julfest. Vi ska ha jätteroligt tillsammans. Livet, ni vet. Så vi missar det som Gud har tänkt. Det som Gud har placerat. Där, precis där och då. Där vi ska få vara till välsignelse. Och bara förmedla hans kärlek och hans nåd in i människans liv. Jag känner så igen mig i det här. Hur jag har kunnat vara så här, men Gud, jag vill förändra världen, öppna dörrar. Och jag vill göra det här och låt mig få med om stora ting. Och jag vill att tusentals ska bli frälsta genom mitt liv. Och, ni vet, drömmarna är många, drömmarna är stora, de är inte dåliga i sig. Men one by one, en efter en, ett behov efter ett behov. När det handlar om vad jag ska göra så är redan fokus helt fel. Men det handlar om att Gud ska få älska en människa och visa sin kärlek och sin nåd genom mitt liv för den enskilda individen. I ett dike någonstans, där kanske ingen annan ser det, där ingen annan hör det, det finns inga kameror, det blir inga artiklar i några religiösa tidningar, utan du bara gör det för att du har blivit älskad av honom och du vill visa hans kärlek tillbaka. Men så här kan det alltså vara. Vi kan vara på rätt plats när vi går med Gud. Men vi kanske missar det stora behovet där han vill använda oss. För vi är upptagna av vårt eget. Nummer två, det är att vi kan vara på rätt plats. Men vi kan då, som de här två männen, välja att inte se behoven. De såg honom, men de rusade förbi. De såg honom, men de ville inte stanna upp. De ville inte. Det kan hända ibland i vårt eget liv att vi värderar just det här, vårt egna mål och vår egen tid så högt att vi väljer att vi har inte tid att stanna. Jag har inte tid för den här människan nu. Jag har inte tid för den här situationen. Jag vet inte om ni känner igen det, men jag känner igen mig själv. Man ser telefonen ringa och man säger, men väntas nu, det är liksom 5 minuter tills bonde söker fru börjar, att jag hinner in nu. Nej, jag ska ju på gymmet. Jag har ju liksom inte varit på gymmet nu på 3 veckor. Och nu har jag bestämt att jag ska fara. Och nu är det någon som knackar på dörren. Nej, nu passar det inte. Det är lätt att vi infinner oss i den situationen. Våra egna liv är viktigare. Det kan hända att vi anser oss för bra för uppgiften. Nej, men vad ska jag dit och göra med den här alkoholisten? Vad ska jag liksom röra dem där? Att det som så bort från min egen verklighet. På något sätt att vi omedvetet kanske värderar oss som bättre eller högre än andra människor. Alltså det här är... Sa jag att vi skulle prata någonting om något så här julbudskap idag? Ursäkta, jag kanske var lite vilseledande. Här är det liksom ord och inga visor. Men det blir nog bättre det här också. Eller kan det vara att det bara känns, och här känner jag jättemycket igen mig själv. Det känns för jobbigt, det känns för stort. Vad kan jag göra? Men han ligger halvdöd där. Jag har varken liksom förband eller någon vin, men jag kan inte putsa, jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra någonting, men jag går vidare. Men någonstans så tror jag att det finns så mycket mer i oss. I varje enskild individ. Vi tänker ibland att vi ska vara tusentals, tiotusentals för att göra en förändring. Man måste vara en enorm massa. Men en och en så kan vi också göra en stor skillnad i så många situationer. Så sist och slutligen så vi måste bränna det argumentet att det är för stort. Det gör ingen skillnad om jag försöker hjälpa. Det är ju ingen skillnad om jag kanske betalar någons mat som inte har pengar den här gången. De här små sakerna, det gör skillnad. Om inte annat så ger de hopp och de ger kärlek. De berör människans själ på ett sätt som den kanske inte har blivit berörd på jättelänge. Och det här är förstås en utmaning i det här ständiga flöde av människoöden som vi lever i idag. Det är en jättestor utmaning. Hur ska man hålla sitt hjärta mjukt? Hur ska man hålla hjärtat så att det faktiskt har möjlighet att ta emot flera historier? Och möjlighet att våga tro på en förändring och tro på att det lilla kan hjälpa. För när vi sätter på tv, när vi surfar in, när vi läser olika hashtags, hela köret, man blir överväldigad av den ondska som finns, den nöd som finns, de behov som finns. Och där i så har vi vår utmaning att ändå hålla hjärtat mjukt. Ändå låta oss beröras och ändå våga sträcka ut. Fast det ibland känns som enormt övermäktigt. Ja, nummer tre då. Vi kan vara på rätt ställe. Vi kan vara på rätt väg, på rätt plats. Vi kan se behoven och vi kan göra en punktinsats. Och det här kan alltså, nu gjorde den här, så här mitt emellan version av de här männen som såg den här mannen som var slagen. Och det är att vi hoppar in, vi gör en punktinsats, vi gör en liten quick fix. Och det kan många gånger vara super, super bra. Och det kan många gånger göra en jättestor skillnad. Men sen finns det gånger när våra hjärtan ska få beröras ännu mer. Så att vi vågar ta ännu ett längre steg än bara en quick fix. För att faktiskt få ge våra liv till andra människor. Så jag ska inte säga så mycket om det här, för att den är kanonbra. Vi ser behoven och vi gör någonting. Men jag tror att Gud vissa gånger utmanar oss att gå ännu ett steg längre. Att se ännu, att verkligen se verkligheten i det här behovet som vi möter. Så vi går faktiskt vidare till nummer fyra då. Vi kan vara på rätt plats, vi kan se behoven, vi kan sträcka oss ut och vi kan låta våra hjärtan på riktigt beröras. Och den här samariten, han såg, han steg ur sin bekvämlighetszon helt säkert. Samariten var ju lite mindre värd, han var inte som de här högt uppsatta som kom passera förbi där tidigare. Men han såg och han steg ur sin bekvämlighetszon. Och han gick fram till den här människan och gjorde det han kunde göra. Han tog det redskap han hade med sig och han såg till att den här individen inte dog helt enkelt. Han räddade livet på den här mannen. Och han blev så berörd av den här människans öde. Så han bara, det var inte som att han bara förband honom. Och så var han så här, men okej, nu kommer du överleva några timmar till. Jag går vidare, så tar någon annan över. Tvärtom. Han tar med honom och för vidare honom till en trygg plats. Till en plats där han får vila, där han får mat, där han får omsorg. Och han betalar för kalaset. Och han säger att blir det ännu dyrare så skicka räkningen, jag sköter om det. Jag fixar det. Här är alltså en människa som på riktigt har blivit berörd. Han gör inte heller en snabb quick fix för att lite lätta på sitt samvete och sen springa vidare. Utan han har låtit någonting hända på insidan. Djupt, djupt, djupt i hans hjärta. Och han vill se att det ska gå hela vägen hem för den här mannen. Han vill se att allting ska fixas. Alla behov möts. Jag tror som sagt, när Gud griper tag i våra hjärtan så vill han, alltså någonstans så blir vår reaktion blir att vi vill göra mer än den som förväntas till och med. Vi gör ännu mer. Det blir liksom reflex, vad heter reflex, reaktionen. Ja, Det blir vårt sätt att hantera det. Gud har mött oss. Vi kan inte annat än att göra ännu lite mer än vad som har förväntats. Det har hänt någonting i våra hjärtan. Så vi kan inte lämna det halvfärdigt, utan vi måste gå hela vägen. Ni vet, den här extra milen. Eller alla kläder, inte bara ett plagg. Att vi verkligen ser till att människan har det de behöver. Och det handlar inte om att vi gör det för någon annan skull, utan vi gör det för att vårt hjärta är berört av Gud. För att vårt hjärta är berört av en annan människa. Och att vi vågar låta oss beröras. Vi vågar låta oss bli engagerade. På något sätt lever vi en tid när det är ganska platt. Som sagt, intrycken är kolossalt många. Och jag tycker att det är en suverän tid att leva i. Det är otroligt spännande att leva just nu. Men engagemanget kan på ett sätt bli platt. Eller så blir det ofta de här punktinsatserna. Ja, men okej, nu ska vi demonstrera för det här eller det här eller det här. Nu ska vi höja vår röst för det här. Vi höjer vår röst i 10 sekunder och sen är det tyst. Sen slutar vårt engagemang. Och så ser det ut på många områden, i många samhällsfrågor idag. Att vi är som så fokuserade på den här ena saken. Ja, men nu skriker vi lite för det här och så ser vi vad som händer. Men att våga bygga det här långsiktiga. Att våga ta sig an och våga bli engagerad i andra människors liv. Som kan kräva mycket av mig. Det kan kräva både min tid, min energi, mina pengar, mitt tålamod. Det kan kräva hela paketet. Men någonstans så är det någonting i mitt hjärta som säger att men jag vill. Jag vill, för jag har blivit älskad. Och jag bara måste få älska tillbaka. Och jag vill bli engagerad. Jag vill låta mitt hjärta beröras. Ja, hörni, det var 4 sätt som man kan reagera då i den här situationen. Och vi ska se lite mer på. Vi kommer alltså back i den här historien här alldeles strax. Och se på hur vi kan komma till punkt nummer 4 som ett mål i våra liv. Men jag tror så att Gud, han vill som sagt åt våra hjärtan. Först och främst så vill han att våra hjärtan är vänd mot honom. Att vi uppriktigt älskar Gud. Men som vi kommer att se på att det stod här innan i texten, så vill han också att vi uppriktigt ska älska oss själva. Och samtidigt så tror jag att han vill att våra hjärtan bara ska expanderas och utvidgas för våra medmänniskor. Så i Lukas evangeliet så börjar den här diskussionen med att den här laglärda mannen ville veta hur man får evigt liv. Och Jesus själv alltså bad honom att citera gamla testamentet. Vad står det i skriften? Och i den här korta men oerhört kraftiga meningen som man säger, så där på något sätt är kärnan i hur Gud vill att vi ska leva våra liv. Det tror jag. Nu sa jag någonting så jag måste säga det tror jag på slutet, för det där var så, annars blir det lite för magstarkt. Men jag tror som så att i den här korta meningen som Jesus får till svar, så kommer det fram på något sätt essensen av vad Gud vill att vi ska göra med våra liv. Och det står alltså: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Så det här ska vi se på, så att vi ska få komma tillbaka till det här punkt nummer 4, där vi faktiskt får bli berörda och engagera oss i andra människors liv. För det första, älska Gud. Det är ju ganska starka ord det där, att du ska älska med hela din själ och hela ditt hjärta, hela din kraft och förstånd. Man kan nog bli lite utmattad. Men jag tror som så här, när vi ser på de här 3 punkterna, vad som på riktigt är enkelt är att älska Gud. Okej, vad menar jag nu? Jag tänker så här att när vi har fått möta Gud, så är gensvaret bli kärlek från våra inren. Vi kan inte annat än älska. Om vi har fått möta honom, om vi har fått ta emot förlåtelse, om vi har fått bli upprättade, om vi har fått ett nytt hopp, en ny framtid, en ny evighet. Vi har fått mening med livet. Vi får mening med varenda dag. Vi får styrka när vi verkligen behöver det. Vi har tillgång till hälsa. Vi har tillgång till en gemenskap. Vi har tillgång till medel. För att vi har en far i himmelen som har tillgång till allt. Och han vill ge oss goda gåvor. När vi möter den guden så är det inte svårt att älska. Kanske att älska med hela din kraft och hela din själ och hela ditt förstånd. Det kan vara en liten utmaning. Men att älska Gud, det blir en naturlig reaktion när han på riktigt har bemött våra inren. Jag tror det. Jag tror det här är den enkla biten. Att älska Gud. När Gud rör våra inren så gensvarar våra själar med kärlek. Anders pratade här förra gången om att ingenting kan skilja oss från Gud. Och Lilian pratade gången innan om löftena, hur de håller, även om tidsplanen är en annan än Guds. Jag måste kolla upp det här, för jag har varit på andra sidan väggen och de finns inte online just nu. Men när man hör sådana predikningar, man hör bara rubriken, så fattar man att det är lätt att älska Gud. För han har så otroligt mycket gott. Han är kärleken, han är universums skapare och han är oföränderlig. Det är lätt att älska en sån, man vet vad man har honom. Det är inte liksom han som står och sviktar, utan det är nog annat som gör det. Jag svajar. Men Gud är oföränderlig och otroligt lätt att älska när han har fått, när vi fått möta hans kärlek. Jag tror att ta emot förlåtelsen från Jesus och få koppla vårt liv med Gud. Det är det största, det största vi kan vara med om på vår resa med Gud. Det är så stort som det blir. Och där börjar det. Men det är otroligt viktigt att det får börja där, att vi möter Gud och möter hans kärlek och nåd. Nåja, det är att älska Gud. Vi går vidare till att älska dig själv. Och det, kära vänner, blir redan aningen mer komplicerat. Det här är ju en sån här, ett passionsområde i mitt liv. Någonting jag måste säga, jag kanske har sagt det från sin för, om inte så de som känner mig väl vet att det här är någonting jag verkligen tycker om att prata om och som är viktigt för mig. Här drömmer jag också att Kristi kropp, vi som troende, vi ska få vara oerhörda förebilder på att älska oss själva. Ja, men va? Det lät nu lite stöddigt. Det lät nu något lite konstigt. Vad är nu det om sen? Men jag tror så här. Att det handlar inte om att vi ska bli narcissister. Och det handlar inte om att vi ska bli stöddiga och tro att vi är mer än någon annan. Men det handlar om att vi har blivit älskade. Precis som vi är. Med alla våra fel och alla våra brister. Med hela paketet. Så har vi blivit älskade. Vi har till och med, vi har inte bara blivit älskade, vi har blivit skapade. Vi har blivit skapade. Klart att livet har format oss och människor har format oss. Men du som grundindivid, du är skapad som du är. Med ett syfte, med en tanke, med en plan. Och 100% älskad, precis som du är. Och då borde det få drabba oss. Så att vi älskar oss själva. För tyvärr måste jag säga att många gånger så ser jag hur vi inte gör det. Och hur vi blir missmodiga och hur vi trycker ner oss själva och känner att inte vi duger. Men det här ska jag vilja se en uppsving i våra liv. Att vi får vara så trygga oss själva och älska oss själva. Och det låter ju konstigt, vad spelar det då för roll för Guds rike? Men jag tror att det spelar just den rollen som jag sa, att det blir en förebild för världen. Det blir en förebild för människor. För de som känner mig, och speciellt jag som känner mig, men alla som känner mig, så vet vilka fel och brister jag har. De kan nog reda upp en stor lista, lång gigantisk lista om varför jag inte borde älska mig själv. Och lika så kan ju jag som ännu mer känna till mina svagheter och brister. Men trots det så kan jag älska mig själv. För att han har skapat mig och har älskat mig först. Så att älska dig själv. Jag tror att det är oerhört viktigt. Och jag tror att det är på Guds hjärta alla dagar. Och jag tror sannoliken inte. Och jag nu säger det här, jag är 32 år gammal och jag är kvinna. Men jag säger det här, jag tror sannoliken inte att jag nu riktar in mig till tonårstjejer. Utan jag tror att det här är för hela Kristi kropp. För jag träffar många män i övre ålder, jag träffar många kvinnor, jag träffar unga, jag träffar diverse åldrar. Och det här är inget tonårsproblem. Nu snackar vi om ett livslångt problem av att man inte kan älska sig själv och inte fullt ut kan acceptera sig själv. Men här har Gud en annan tanke. Jag är så säker på det. Och jag hoppas att vi mer och mer baska folk. Amen. Lyft upp hans tanke om oss själva och vi får bli ett med det. För någonting händer när jag älskar mig själv. När jag älskar Gud, jag älskar av Gud, jag älskar Gud och jag älskar mig själv. Då blir det nog oerhört lätt att ta nästa steg och älska andra människor. Men så länge jag inte älskar mig själv, ja men det kommer vi tillbaka till sen. Det får ni hålla på. Okej hörni, älska Gud, älska dig själv. Jag har tappat bort mina punkter helt och hållet. Men vi fokuserar på det sista istället, att älska andra. Jag tänker lite så här, när jag ser att när vi kommer nära Gud, när vi lär känna Gud så är det lätt att älska honom. Vet ni, människor kan vara otroligt komplicerade, relationer kan vara otroligt komplicerade. Men när vi älskar oss själva och har grundtryggheten i det, och när vi lär känna andra människor, så är det rätt så lätt att älska dem. Ja, vet inte. Jag vet inte om det var så övertygad församling på det här. Nej, men det är ju först då det blir svårt. Ser man dem på avstånd kan man ju älska. Nej, tvärtom. När du lär känna människor, du ser hela paketet. Du förstår varför han snesar av dig mitt i meningarna ibland. För du vet hur den familjen har vuxit upp i. Du förstår varför hon blir knäpptyst när du säger någonting. För du vet vilka kompisar hon har haft. Du ser den här större helheten. Du lär känna en individ och det vidgar ditt hjärta. Det vidgar din förståelse. Och den vägen, den behöver vi nog alla få gå ännu mer på. För när vi kommer nära andra människor så är det otroligt lätt att också älska dem. För vi är nog alla så lik varann att det är inga konstigheter här. Och människor är älskvärda. Vi är skapade av himmelens Gud till hans avbild vi skapade. Så människor är alltid älskvärda. Men vi behöver hitta den här kärleken till oss själva. Tryggheten så att vi också kan fullt ut få älska andra människor och ge oss själva för andra människor, till andra människor och tjäna andra. Ja. En wrap it up. Jag ska snabbt prata om konsekvenserna. Kort ska jag nämna konsekvenserna av om de här tre sakerna inte funkar i våra liv. För det första, om vi inte älskar Gud så har vi inte fått tag i evangeliet. Kort och koncist. Jag tror inte att det är svårare än så. Om vi inte älskar Gud, vi kanske har blivit berörda av Gud någon gång. Vi kanske har fått uppleva honom någon gång. Men någonstans så har vi tappat det. Någonstans så bryr vi oss inte längre. Eller någonstans har vi blivit kalla. Eller så har vi aldrig mött eller upplevt honom. Så älskar vi inte Gud har vi inte fått tag på kärnan i evangeliet. Om inte vi älskar oss själva så kommer allt vad vi gör att handla om att prestera för att känna att vi duger. Vi kommer att göra saker för Gud i Guds namn för att känna att vi duger. Och vi kommer att göra saker för andra människor för att känna att vi duger. Konsekvensen av att inte älska sig själv. Att jag börjar prestera för att vara värd någonting. Om vi inte älskar andra så har evangeliet bara nått halvvägs. För också summan, frukten av evangeliet, det är att vi börjar älska andra. Frukten av ett evangelium som har drabbat vår insida, Det är en kärlek och en nöd för andra människor. Det står i Galaterbrevet 5 och 14. Så står det där samma ställe. Jag tycker att det är intressant att det står att hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Nåja, vi vet ju alla att lagen så kan vi inte hålla, utan vi är beroende av nåden, vi är beroende av Jesus. Så är det. Vi kommer aldrig att vara perfekt i det här. Vi kommer aldrig att se alla behov och kunna ge oss ut för alla människor. Men någonstans så tror jag att det finns en väg ändå där Gud vill att vi ska vara. Där han har tänkt att vi ska vara. Där vi ändå får leva i det som operfekta människor. Som människor som kommer att göra fel och misstag. Som kommer att såra andra människor. Som ibland inte alls ser behoven, bara rusar vidare. Som inte orkar ibland. Man är trött och sliten och man bara, idag är det inte jag. Vi kommer att misslyckas på alla de här områdena. Men vet ni vad? Vi kommer också att lyckas. Bara för att vi ibland misslyckas så betyder det inte att vi inte ska göra någonting alls. Det här kanske är en psykologisk stor lögn i våra liv. Nej, men bara för att jag misslyckas trän på några veckor så är jag struntar i det. Det blir ju inte något. Halva januari har gått och nyårslöfte liksom. Nej, men det får vara. Det är en typisk psykologisk lögn som drabbar oss. Nej, men jag kommer ändå missa många behov. Stor skillnad. Någon annan kan göra det där. Någon annan som är lite mer barmhärtig och lite mer så här, ni vet, så här, bryr sig lite mer om människor. Nej, men det här är för alla av oss. Och när vi låter våra hjärtan drabbas så börjar vi se de här behoven. Och när vi börjar se de här behoven och reagera på dem så är det någonting som också händer på vår insida. Ni vet att det blir den här win-win-effekten. Vi inte bara gör det utan hjärtat förstoras ännu mer. Och den äkta, genuina kärleken tror jag faktiskt växer också i våra konkreta handlingar. Där vi då och där ger oss ut så händer något på vår insida. Så som sagt, det handlar inte alltid om att lyckas. Det handlar inte om att vara allt för alla. Men det handlar om ditt och mitt, ditt och mitt hjärtats inställning. Både mot dig själv och mot dina medmänniskor. Vi kommer att wrap it up. Vi kommer att avsluta här. Låsångarna får komma upp och vi ska ta en låt. Men det här var liksom ett tjockt bibelställe som handlar kort och koncist om hur vi kan bemöta behoven som kommer på vår väg. För du och jag, så länge vi har fått möta Gud så är vi redan på rätt väg. Frågan om det. Du är på rätt väg, men Gud längtar nog efter att få, tror jag, använda oss ännu mer. Jag tror det. Jag känner för mitt liv att nu, det finns nog så mycket mer Gud har tänkt att så många gånger tar lathet eller annat över. Men det finns så mycket mer som Gud vill göra genom oss. Det finns så många behov där ute. Men vi ska inte skrämmas av det, utan vi ska istället få göra lite i taget. Och är vi en hel församling, är vi många församlingar, är vi en hel kristig kropp som är ut och gör lite för någon. Får skänka lite kärlek, får skänka lite pengar, får skänka lite tid. Får ge lite av oss själva, får ge framom allt av honom till andra människor. Så kommer det att ske en skillnad. Det kommer att ske en förändring där vi rör oss i vår stad, på våra skolor, på våra jobb, i våra hem. Förändringen kommer. Det handlar inte om att jag ska få göra massa stora saker för Gud eller att du ska få göra eller att någon av oss har en fet kallelse på sitt liv. Utan det handlar om att där vi lever, var och en av oss, där kan vi sträcka oss ut och göra en liten skillnad. Så det tror jag är julens budskap. En del av det. En del av det. Att vi får välja att leva för andra människor. För att Jesus, han har valt att både leva och dö för oss. Så vi kommer att ta den här låsången. Och ni får sitta ner. Oj, tänk. Ni får sitta ner och bara sitta där ner. Prisa Gud tillsammans. Lyft din hand lite extra högt inför Gud Om du känner att, amen Gud, jag vill ha lite mer av den här kärleken från dig. Jag behöver nog få ännu mer av evangeliet rakt in i mitt liv. Jag behöver det här. Hjälp mig att bara få älska dig ännu mer, Gud. Eller om du känner att jag har förkastat mig själv. Jag vet att jag är din skapelse. Och jag vet att jag är underbart skapad. Men jag skulle vilja känna, jag skulle på riktigt vilja älska mig själv. Och kunna säga att, nej men, klart att jag är fantastisk. Jag har mina brister och fel, men Gud har skapat mig precis som jag är. Och jag älskar mig själv. Säg det åt dig själv. Men jag älskar mig själv. Jättebra. Och för dig som känner att, men jag vill få mer kärlek till människor, bara sträck upp din hand enkelt inför Gud. Han vet vilket av de områden som du känner just nu att du längtar efter. Men vi kan göra det tillsammans. En enkel lovsång och en enkel sträckning mot vår Herre som har all makt i himmelen på jorden. Så prisar vi honom tillsammans. Tack ska ni ha.